Vad trevligt att jag och Åke Sandin igen får träffa en mycket yngre kille, Alexander Palmer, som jag intervjuade för ett par år sedan också. Mm.
Tjena, tjena.
Då var du 16, är du 18 nu?
Ja, då var jag 16 nu. Nu är jag nyss fyllt 18.
Jag kallar dig för 19-åring när vi pratade telefon med varann och du var ända borta i Indien.
Ja, just det. Det gjorde du. Det var ju bara, vad var det? En och en halv vecka sedan ungefär.
Ja. Ja. Säg, vi ska prata mycket om Indien. Men du, ni ungdomar är ju språkbegåvade. Jag brukar alltid fråga vilka är de två största europeiska språken. Och det vet ju ingen. Men när jag klämmer till mig att det är ryska och tyska, då ser de väldigt förvånade ut.
Mm.
Det är det där världsspråket engelska de tänker på. Därför att engelsmännen erövrade så stora delar av världen en gång i tiden. Mm. Men du kan väl tyska? Till exempel, det är ett mycket berömt europeiskt ordspråk. Wenn jemand eine Reise tut, kann er was erzählen. Fattar du?
Ja, min tyska är väl lika befintlig som...
Din grekiska?
Ja, exakt typ. men min spanska däremot, den finns delvis.
Ja, det betyder att när någon gör en resa har han något att berätta.
Ja, jo. Det stämmer ju faktiskt.
I början av januari gjorde du väl ditt 18-åriga livs längsta resa, Alexander?
Ja, det var nog den längsta resan faktiskt. Mm. I alla fall till ett och samma ställe.
Ja, tillsammans med tre andra tuffa aktivister som vi har hört på i Radio Tuff. Sylvia Ljungdahl, Erika Husberg och Bitti Isaksson.
Exakt. Jag och pensionärerna.
Vadå? Ja, just det. Fick du bära alla väskor då?
Nej, det gjorde indierna. De var så serviceinriktade så att det var inte klokt.
Ni damp ner i Bombay. Det som kallas för, vet du vad det heter på indiska nu för tiden?
Mumbai.
Just det. Stannade ni där någon dag?
Först var vi i Bombay i 2 dagar. Eller ja, 2 nätter. Jo, 2 dagar. Innan vi begav oss upp till Dharampur då. Mm. I Gujarat.
Men vad gjorde ni i Bombay?
Vi blev väl fotograferade.
Varför blev ni fotograferade?
Därför att vi bodde lite strax i en av förorterna till Bombay kan man säga. Villa Parle heter området. Uh-huh. Ligger precis innanför man drar som stadsgränsen riktigt.
Är det en fin förort eller är det ett slumområde? För det finns ju slumområden också.
Det är ganska fint. Det är inte där är vi liksom. Men,
nej.
Men det är inte södra Bombay heller. Jag tyckte om det ganska mycket där. Men det var ju väldigt, väldigt få turister där. Så även fast det är en världsstad så var det...
Så var när de såg 4 vitingar så började de att garva?
Ja, eller stirra åtminstone.
Ja. Ja. Blev du plåtad också?
Ja, fotad blev jag. Ganska mycket.
De har massa mobiler också i Indien.
Ja, det var... De flesta har antingen en smartphone eller en lite äldre telefon. De har åtminstone det som man kan ta kort.
Aha.
De flesta. Och då var det väldigt, väldigt spännande och intressant att ta kort.
På er vitingar?
På oss, ja. Med oss.
Ja, jaha, till de ställde sig bredvid.
Ja, de frågade, one photo please. Och så var det bara en nicka och var glad.
Jag glömde att varna er för någonting i trafiken. Den är ju våldsam i Bombay. Mm. Dessutom är du vänstertrafik.
Ja, det blev jag faktiskt lite tagen av när jag kom ner dit. Jag visste inte om det, men jag vande mig fort. Och nu kan jag fortfarande idag, även fast jag kom hem för en vecka sedan nu, så känns det ibland lite konstigt att det är vänstertrafik. Eller att vi har högertrafik hemma i Sverige.
Ja.
Det vill säga, men vänta.
Man tittar åt båda håll i början.
Ja, ja. Och när någon ska köra och säger så här, men den sitter ju på fel sida bilen.
Ja, just det. Och sen stack ni iväg 20 mil norrut till... Nej, ni åkte bil.
Precis, vi åkte bil.
Lyxiga typer.
Vi skulle åkt med en kille som heter Rajesh.
Som var här i Tyresö för 2-3 år sedan.
Precis, en partner till... organisationen där i Dharampur.
Våra partners, ja.
Precis. Men han mådde inte så bra så han hade hyrt en chaufför som körde oss.
Ja.
Han var en ganska tyst kille.
Ja.
Men det såg inte en bil upp. Var faktiskt med om en bilkrock.
Oj.
Inte jätteallvarligt, men vi satt i en kö då för att det väl hade varit någon olycka.
Det är mycket krockar i Indien.
Ja, det kan jag tänka mig med den trafiken. Och medan vi sitter där så har vi bärgningsbilen bakom oss.
Aha.
Som ska bärga bort den bilen som har gjort att det är en kö där.
Mm.
Och så hör vi helt plötsligt att det kraschar till och känner att bilen rör på sig. Och då är den här stackars killen som kör bärgningsbilen råkar komma in med en av sina, den hade ju som två gafflar,
ja.
Och en av dem råkade han trycka in i vår bil.
Nej.
Så det blev lite uppståndelse om det också. Och
blev eran bil svårt ramponerad?
Nej, vi kunde åka med den. Jag fick bara en väldigt ful buckla där bak.
Oj.
Eller väldigt fult hål där bak.
Kan man säga. Jaha. Och men ni åkte direkt upp till någonting som heter Bilpodi.
Exakt.
Och Bilpodi ligger i ett område som kallas för Dharampur.
Exakt, man kan ju säga att Dharampur är väl lite av en kommun.
Ja.
Och Bilpodi är ju då liksom ja, ett litet område i den här kommunen.
En tätort.
Precis, ja. Väldigt, väldigt, en otät tätort.
Otät tätort, ja, bra. Och i Dharampur, som är ett ganska bergigt, skogigt område med rätt smala och väldigt backiga vägar.
Mm.
Där har Tyresö U-lands- och fredsförening varit aktiva nu i 20 år minst. Och det var väl därför ni kom dit. Ni ville kolla alla dessa projekt, skolor.
Exakt.
Och annat som TUF har finansierat. Och du, Alexander Palmer, du är med i styrelsen sedan 2 år tillbaka, va?
Ja. Ja. Precis.
Hur var det i Bilpodi som är någon slags högkvarter för våra partners?
Ja, vi kom ju fram dit och jag, den här dagen när vi skulle lämna Bombay för att åka upp dit till Dharampur, så hade jag mått lite dåligt på morgonen. Inget allvarligt, men jag kände att jag hade ingen aptit och ont i magen och sådär. Så jag var inte jättetaggad.
Nej.
Men när vi väl kom fram dit och efter den här långa bilfärden på de indiska vägarna, då ändrades ju allt helt och hållet. För då,
hur då?
Då kommer vi kommer fram där med bilen och inser att vi är framme då. Och då ser jag den berömda Margareta Square som jag har sett bilder på här hemma i Sverige. Från,
hur ska vi beskriva Margareta Square?
Man kan säga att i Sverige så har vi på nästan alla våra trottoarer och så har vi en typisk fyrkantig platta som man lägger i speciellt mönster. Det kan man nästan inte överallt där man går. Att alla små vägar är byggda av en liten cementplatta.
Ja.
I Indien har man något motsvarande som är som en röd respektive och en gul. Ser ut nästan som precis. Ser ut nästan som Mercha-märket. Mercedes-Benz-märket.
Jaha.
Ungefär så ser den ut. Och Margareta Square är då ett stort torg nästan kan man säga.
En uteplats.
En uteplats.
Mellan, för elever.
Mellan olika byggnader som ingår i ett elevhem där i Bilpodi. Så då har man byggt en stor, ett stort uteplats, torgaktig variant.
Ja.
Där man kan gå omkring och det finns lite träd, det finns studieytor och sådär.
Ja.
Och det här möttes vi då av när vi kom med.
Så indiska elever brukar samlas där?
Ja, de har ju, de går ju mellan sina hus och det är där de ska äta. Mm. Och ibland sätter de sig där och pluggar. Det är ett väldigt, lite skuggigt, väldigt skönt område.
Mm.
I den här lilla minibyn som Bilpodi är.
Vet du, Alexander Palmer, varför det heter Margareta Square?
Jag visste inte det innan jag åkte ner. Men jag har fått lite klarhet på det medan jag var där nere.
Ja.
För jag har förstått så har vi en före detta tuff aktivist.
Hade
en före detta tuff aktivist som hette Margareta
Petersen,
ja.
Och som gjorde väldigt mycket för
var väldigt engagerad i Indienprojektet, ja. Och var väldigt mycket där nere och hade en väldigt bra kontakt med Biko och Kokila som är då
våra partners,
ansvariga för VPSS, ja.
Och hennes man Gunnar Petersen, han har väl fått något rum, en brunn uppkallad efter sig, Gunnar Well och Petersen Reading Room någonstans.
Exakt.
Såg du det också?
Mm, det har vi gjort.
Det fanns.
Men de var ju, det märkte man på Bik och Kila. De var väldigt uppskattade, både Gunnar och Margareta.
Ja.
Dels för att de har gjort så mycket. Dels
de
att
de bodde ju hos, i Kursboda hos Petersens Bik och Kila och en massa andra indiska gäster som...
När de var på besök.
Ja,
mm.
Just det.
Så vi hörde mycket gott om de två. De var väldigt, väldigt nära personliga relationer också.
Tyvärr är båda två borta.
Ja.
Och det var Margaretas vänner och bekanta och tuffa aktivister som samlade ihop pengar till den där Margareta
just
Square.
Det, just precis.
Apropå gäster i Kursboda, för jag vet, tror 20 år sedan kanske, kom det en ung tribal girl. Tribals kallas de som bor i detta tidigare så gudsförgätna. Där han bor så många små fattiga byar. Och där fanns det knappa skolor förut. Och den här tribalsickan, hon heter Varsa.
Mm.
Varsa, träffar du henne?
Ja, vad jag förstod också när hon var här i Sverige. Det var en sommar för ganska många år sedan.
Ja.
Så var hon här i 2 månader. Då var hon 18 år gammal.
Mm.
Och hon jobbar idag som en, vad ska man säga, en frilans socialarbetare.
Ja.
Hon varierar mellan att vara lärare, jobba med olika utvecklingsprojekt och sådär. Där mellan olika ställen, ofta mycket i Dharampur. Och hon var ju ofta hos Bik och Kila när vi var där.
Ja.
Och käkade mat med och hjälpte till med att fixa och hon var också väldigt duktig på engelska, så ibland så kunde hon också fungera som
var hon det nu? Det var hon inte då när hon var här. Men hon lärde sig cykla av Gunnar Petersen, minns jag. Hon var 18 år gammal. Sen efter några år åkte hon motorcykel på dessa krokiga, backiga vägar i Dharampur och besökte olika tuffa projekt.
Nej, hon hade också en hel del relationer och berättelser om Gunnar och Margareta. Hon berättade att hon hade fått smaka på äppelpaj.
Jaha.
Här när hon var i Sverige. Jag tyckte hon var så gott.
Jaha.
Mm. Det var någonting hon kom ihåg.
Jag tror att hon gick i en skola som inte ligger i det här skogiga berget där han bor, utan ganska nära Vallo där Bik och Kokila ursprungligen bodde. Den heter Kasturba Ashram. Vet du vem
det.
Kasturba var nu? I det gamla lärarstöten Sandin.
Nu kan jag faktiskt det också. Jag har lärt mig jättemycket mer sedan jag var nere i Indien. Kasturba var ju Gandhis fru.
Det var det.
Som,
och vet du vem som var rektor på Kasturba Ashram för 20 år sedan?
Om jag inte minns fel så var det just Kokila.
Kokila Vya, säger han.
Ja, och Kokila och Biko bodde där också.
Ja,
Biko visade oss det huset de hade bott. Så fick vi dricka lite te där och sådär. När vi var ju och besökte Kasturba Ashram på våran...
Nämnde de att Tuff hade varit inblandat i byggnationer och annat, konstbevattning?
Vi fick se samtliga byggnader i den delen som var deras lärarskola.
Och ja, även, seminarium, ja.
Lärarseminariumsdelen och även för, om jag inte minns fel, deras variant av gymnasium. Så visar de oss
och
lite...
Vi bidrog med någon datasal också. Där.
Precis, det var det. Vi fick se den här datasalen.
Ja, vad bra.
Tyvärr hade de ju bara 2 fungerande datorer just nu, men det skulle de åtgärda. Vi kom in där och jag tänkte, oj, men det här ser ju jättebra ut. De har ju jättemånga datorer här. Så frågade jag...
Det var bara 2 som funkade.
Jag frågade, hur många fungerar här? 2.
Alltså.
Men de höll väl på med någon form av
Indien är ju...
inventering.
Väldigt duktiga på datorer.
Ja, det är ett väldigt IT-land, ja.
Ja, IT-land. Bangalore i mitten av det stora Indien. Det kallas ju för Asiens Silicon Valley.
Mm.
Det var Kasturba Ashram. Ska vi tillbaka till Dharampur?
Dharampur och bild på det.
Ja, fick ni se några utav de 6 skolor som Tuff finansierade på 90-talet?
Mm.
När vi väl ännu hade SIDA-bidrag så vi kunde skicka 1,5 miljon ungefär per år till våra indiska projekt.
Vi fick se väldigt många fina skolor där.
Ja.
Den första dagen så minns jag att vi var, då var vi och besökte Virakshetra.
Ja, det finns en skola som heter det.
Väldigt trevlig skola där vi tog, vi fick sitta under en jättefin... ett jättefint litet tak. Det var som ett litet uterum, va? Satt vi där och åt jättegod mat innan vi åkte vidare den dagen. Sen har vi också besökt, jag tror att vi faktiskt har besökt alla de skolorna.
Vangvall och Tamachadi och vad de nu heter. Träffade ni många svåra lärare och elever?
Vi har träffat väldigt många lärare och elever. Och det som är så kul att se, det är att på vissa skolor så har man också träffat lärare som har varit elever tidigare. Jaså. Eller rektorer eller andra sociala arbetare som själva har fått chansen att gå i skolan genom...
Och sen blivit lärare.
Precis. Ja. Genom de här skolorna som TUF har hjälpt till att finansiera.
Ja, vad kul. Ja. Sjöng och dansade de förr?
Ja, vid varje skola vi kom till så dansade ju, nej, så sjöng barnen.
Ja.
Väldigt högt till sådär. Det var nästan som man blev lite, de sjöng jättefint, men man blev nästan lite illa till mods för att man fick så mycket uppskattning utan att få riktigt chansen att...
Very important persons.
Precis. Utan att riktigt få chansen att ge någonting tillbaks där och då.
Så var det inte alls för dem. Sjöng ni ingenting?
Vi sjöng lite. Det var på en skola då de hade dansat för oss och hade haft lekt massa. Och då fick vi... då efter oss så stod vi och väntade på att vi skulle åka vidare. Men då samlades alla barn runt oss. Och då tänkte vi att nej, men nu ska vi faktiskt ta och bjuda lite på oss själva. För att de har dansat och sjungit för oss.
Var du ute på skolgården alltså?
Det var ute på skolgården. Det var vid en
Och de är ju ganska vackra skolgårdarna. Därför att de har, våra parter som ser till att det är blommor och andra saker.
Precis, jag tror att det har varit på... Att det här var på...
Det spelar ingen roll.
Tamachadi eller någon sån där skola.
Vad gjorde ni då?
Så då bjöd vi på ett stycke Små grodorna.
Hoppade ni omkring tre äldre vuxna damer plus du, Alexander Palmer?
Ja, jag tror att det var så att vi gjorde... Att någon fick... Sylvia som var med då tror jag agerade midsommarstång.
Det där har varit bitter.
Ja, bitter kan det också ha varit.
Sa de på radio. Tuff.
Ja, då var det bitter. Jag minns inte. Vi...
Separata men icke löva midsommarsång, ja.
Precis, men och sen så dansade, jag tror de, jag vet inte om alla var med eller om det bara var jag som dansade runt sen. Men vi hade ju sagt till dem då att nu ska vi göra en traditionell svensk midsommarfirande.
Vad gjorde ni då?
Ja, men då berättade vi det. Vi har en högtid hemma i Sverige som kallas midsommar. Och då brukar vi alltid dansa runt en midsommarsång.
Ja.
Och nu ska vi göra en dans som heter Små grodorna.
Gjorde ni Små grodorna?
Ja.
Alla fyra?
Ja,
ej öron, ej svansar har det.
Precis, precis. Och de typ barnen tyckte det var jättekul. De hoppade också med och...
Trodde inte indiska barn och lärare att de här svenskarna som var så... välsedda där hade blivit helt galna om ni hoppade omkring i små grodorna.
Man kan ju tro det. Men då får vi också tänka på att
de hade... Stirrade de bara storökt och oförstående på er?
De skrattade jättemycket. För nu får vi ju tänka på att alldeles nyss så hade ju de gjort sina speciella danser för oss.
Ja.
Och de här danserna, det var ju... Vissa av dem var ju att klättra på... De klättrade på varandra som stod... Först stod det några killar på marken, sen några killar på de här killarna, sen så ovanpå de killarna så gick några killar upp och ställde sig. Så deras danser var ju nog de riktigt galna.
Så ni gjorde succé där?
Vi gjorde succé, för vi lekte inte bara Små grodorna, utan vi lekte också Fader Abraham och Huvudaxaknä och Tå.
Dina reskamrater, de tre tuffdamerna, de har sagt att du, Alexander, du var huvudperson och gjorde jättesuccé i Indien. Var det på grund av din frisyr? Du har något mer hår än vad jag har.
Ja, det var lite... Om man säger som så att...
Ryckte de in till flätorna?
Det var faktiskt en skola som gick till där barnen kom och kollade så intensivt på mitt hår. Så jag sa det till dem att ni får komma och känna på det om du vill.
Gjorde de det?
Alla barn kom och skulle pilla på mitt hår.
Nej.
Så det var väldigt spännande. Men det är ju så att Att ha dreadlocks i Indien, det är ingen som har det förutom...
Heter det dreadlocks i då?
Precis, dreadlocks brukar man kalla det. Det är ju engelskan egentligen, men det är väldigt ovanligt att ha det i Indien. Det är bara väldigt, väldigt få som har det.
Säg, ett ganska nytt projekt är det som gjordes för pengar som samlades in när min käre vän och tuffaktivist Bengt Citron dog för något år sedan. Såg ni något hus som hette Bengt någonting? Bengt Girls Hostel?
Bengts Girls Hostel, yes, det såg vi.
Det
Det
existerar.
var, om jag minns rätt så var det precis färdigbyggt när vi
Ja,
var där nere.
just det.
Så det
Och det var
var,
en skylt med Bengt Girls
det,
Hostel.
precis. Och det var Biko väldigt, väldigt nöjd över. Och jag har ju hört om det hemma i Sverige också på våra tuffmöten. Men nu har jag fått se det också, vilket var väldigt kul.
Och ni såg och bodde i ett par dygn i Tuff Friendship House.
Tuff Friendship House uppe i Vallodja, där det hela började. Och inte för att vara nere med det mot Tuff Friendship House, men Darampur var så otroligt vackert. I och med att det är det här bergiga och kulliga som du berättar
Men det är
om.
mycket fattiga människor. Var ni inne i någon
Det är
hydda
mycket
hos
fattiga människor.
dessa tidigare så föraktade människor, tribals?
Vi var inte inne i något hus, men vi stannade till vid vissa byar. Var utanför dem, pratade med befolkningen, såg mangoträd, fick se deras odlingar och allt det här. Många är ju bönder, så på vissa ställen,
Småbönder, ja.
småbönder precis, så vi har fått följa med på deras små åkrar som visat oss deras odlingar, bjudit på potatis, på lök, på någon gurkliknande grej som inte var gurka. Och så har de visat oss att liksom vad de har för någonting, och Biko har berättat hur de jobbar jättemycket med den här sociala utvecklingen, att hjälpa de här bönderna att
Med
göra
massor
väldigt
av brunnar
massor av
och
brunnar,
de
massor av...
här backiga högområdena
Precis, någonting de kallar det för soilbending. De bygger upp som murar
bevarar jorden.
precis, de bygger upp murar i sluttningarna, så
Små
sen är det
vallar.
små vallar av sten och grus och
Fyra,
lort.
fem decimeter höga bara.
Ibland så, ibland en halv meter beroende
Ja.
på vart det var. Så sen när monsunregn kommer och tar med
Spolar.
sig, alltså spolar ner i bördig jord från bergen, och det
Ja.
blir väldigt,
Då
väldigt...
stannar jorden upp vid de där vallarna
Precis, jorden
och
stannar upp
sjunker.
där och det blir som en form av gödsel nästan, kan man säga. Det blir en ny bördig jord som man kan odla i.
Ja. Tyresö u-lands- och fredsförening skickade alltså, när vi ännu orkade söka Sida-bidrag, 1,5 miljoner kronor per år under slutet av 80-talet och stor del av 90-talet. I december skickade vi 210 000. Men vad är ditt intryck? Blir dessa pengar väl använda? Det är väldigt många som frågar om det.
Det som är just nu där nere i Darampur med Biko Gokilas organisation är att de har blivit så otroligt stora. De var ju väldigt små i början, och
Ja.
Tuff var ju en av de här krafterna som...
Var pionjär.
Precis, man märkte det när Biko berättade att här har Tuff inlett, här har Tuff börjat, här har Tuff varit med och startat.
Han betonade Tuffs roll alltså.
Väldigt mycket.
Kul.
Men idag så får de så otroligt mycket hjälp från partners i Indien och
Som har
partners.
blivit imponerade utav alla de där tuffprojekten.
Ja, de har blivit imponerade av den förändringen som har skett i Darampur. Så nu är det jättemånga partners som hjälper till. Så tuffpengarna har använts väldigt, väldigt bra, och även fast det inte är så jättemycket som vi skickar nu de här åren,
Ja, det
så
blir
satsas
uppåt
de.
2 miljoner indiska rupier.
Precis. Och de satsas stenhårt i just i Darampur, där Biko var så otroligt noga med att betona att det här är ett område där staten inte är inne och hjälper till någonting. Så pengarna...
Lite grann har staten börjat att intressera sig. Förut fanns det ju på pappret skolor även bland de här tribalbarnen, alltså urbefolkningens barn. Men lärarna stack till och med därifrån ner till städerna för att tjäna bättre. De vill inte vara där.
Precis.
Så många föräldrar är ju analfabeter, kan varken läsa eller skriva.
Nej, man märkte det att behovet var mycket större där.
Mm.
Och pengarna används, om än inte jättemycket i förhållande till vad de får av alla, så används de till väldigt bra, väldigt specifika projekt också.
Mm.
Och man märkte det att om det var något ställe där de hade, de investerade alltid nya projekt på de befintliga skolorna.
Mm.
Att här ska vi satsa på att bygga ett nytt elev, här ska vi satsa på att bygga ett nytt rum så att de kan ta in fler elever.
20 år innan du föddes, Alexander Parmér, då byggdes det två skolhus i en annan del av Indien som fick namnen Kumla och Nyboda Wings efter 2000 skolor som hade gjort dagsverken. Kumla är ju jätteduktiga fortfarande. Liksom din gamla skola, Tyresö skola.
Tyresö skola, ja.
Du har gjort dagsverken.
Jag har gjort dagsverken i mitt liv.
Och Strandskolan.
Ja, Strandskolan, de har ju till och med sitt öppna hus också. Ja.
Vilken skola går du i nu?
Den skolan jag går i nu, det är ett gymnasium som ligger i Sickla som heter Sjölins gymnasium.
Sjölins?
Yes, för detta känns som Vittra gymnasiet. Men de bytte namn för 1,5 år sedan.
Vilken linje går du på?
Jag går samhällsinriktad... jag går
Samhäll?
Samhälle med samhällsinriktning.
Ja. Och du tar studenten till våren, va?
Ja, det är 5 maj faktiskt. Men för du, de som vill komma.
Då har du, då har du 3-4 månader på dig att informera lärarna och eleverna vid den där skolgymnasiet i Sickla om de här Indienprojekten. Skulle du inte kunna göra som Kumla, Nyboda, Strandskolan, Tyresö skola och massor av skolor ute i landet? Att de kanske skulle göra ett dagsverk eller en soiré eller något sånt.
Det som är...
Har du bilder från Indien?
Jag har väldigt mycket bilder på Indien och det har varit ett väldigt... Mina lärare och mina vänner har varit efterfrågat bilder väldigt mycket och även att jag ska få prata lite om resan. Och då tänker jag att faktiskt ta och betona just att resan sker via TUF.
Mm.
Och det skulle ju faktiskt kunna vara en inledning till att även den här skolan skulle kunna vara med och hjälpa till.
Och vad du ska betona är också att varenda krona till TUFs insamlingskonto går oavkortat till Indien. Därför du och jag och alla andra TUF-aktivister är ju så ekonomiskt korkade att vi inte tar ett öre i betalning för allt jobb vi gör.
Va? Nej, men det tycker jag inte vi ska göra heller.
Nej, det ska vi inte göra. Det är många, de flesta andra organisationer har avlönade människor, förstår du, som kostar pengar. Så du ska ha en bildvisning om dina erfarenheter av
en Tyresö-projekt i Indien. Lite storytelling blir det, antar jag.
Jättebra, lycka till. Och det blir säkert ett offentligt TUF-möte.
Ja.
Så människor som redan har gått ut skolan eller kanske redan är pensionerade kan komma och titta på bilder och höra på vad ni har varit med om.
Det har jag, det tycker jag verkligen att vi ska. Jag, Sylvia, Erika och Bitta har pratat mycket om det. Och vi har också planerat att vi ska träffas, samla ihop våra bilder och förbereda en väldigt... Ja, förbereda så vi kan ha ett möte om det.
Någon gång i slutet av februari kanske.
Mm.
Om ni hinner.
Jag tror att det hade varit väldigt passande.
Ja. Okej. Faktum är att dina medresenärer påstod att du hade blivit utsedd till helgon, men du vet, tjejer överdriver ju alltid. Vad var det för någonting?
Det som är att i Indien så har man någonting som kallas för Baba, som är en sorts helgon. Och de har ofta väldigt lite kläder eller väldigt enkla kläder, kanske gå med sin gångstav, ha sin lilla packning.
Mm.
Och i många fall har de också dreadlocks eftersom att de inte gör...
Du menar sådana där fläter som du har?
Precis, sådana hår som jag har.
Jaha, då var därför.
Mm. Och de får nog det för att de inte, de helt enkelt sköter väl inte sitt hår. De tar väl, kanske avlägger något löfte om att inte klippa det eller så.
Mm.
Och Så folk känner till liksom att när de ser någon som har mitt hår då,
ja,
så blir de så här, men är han ett helgon eller? Så Biko berättade det när vi var där nere, att vissa hade frågat Biko, pekat mig och frågat,
is he a saint?
Is he a baba?
Is he a baba?
Vilket kanske...
Du får akta dig så de inte börjar ditt öknad i fortsättningen. På gymnasiet och här i Tyresö blir baba. Baba, ja,
det låter, jag tycker det låter lite coolt faktiskt.
Det, alltså gör det, ja, då så. Ja, nu, apropå helgon, nu hann jag inte prata med dig om din engagemang i kyrkan också som konfirmandledare, va?
Mm.
Vart ska du åka till helige Franciscus Assisi nu till sommaren?
Jag har åkt dit i två år tidigare. Men i år hade jag först inte tänkt att åka någonstans, för jag kände att jag var nog lite klar med det här.
Ja.
Men min kompis frågade mig om inte han tyckte att han och jag skulle åka till Grekland som ledare i de grupperna som åker dit.
Mm.
Så då tänkte jag, ja men ja, visst. Så det blir Grekland till sommaren faktiskt.
Med konfirmander ifrån Tyresö.
Exakt.
Vi skulle kunna prata en halvtimme till, men det har gått en dryg halvtimme nu. Jag brukar begränsa de här intervjuerna till 30-31 minuter. Lycka till med dina informationsförsök på ditt gymnasium i Sickla, Alexander Palmer. Och sprid nu information om alla de fina projekt som Tuff har fixat till, finansierat borta i bergiga, skogiga Dharampur i Indien.
Det ska jag göra.
Tack så.
Tack själv, Åke.